första frågan till er båda. Grät ni när ni såg filmen Hemnet?
Oh ja, men tyst utan att snörvla och jag torkar tårarna diskret.
Ja, faktiskt grät jag också. Mer än på väldigt länge under en film, medges.
Mm-hmm. Det är ett medgivande från Thomas Jansson och Eva Pursiainen. Och jag som också grät floder heter Silja Sahlgren Fodstad. Och i dagens upplaga av Kulturpodden så ska vi diskutera Chloe Zhaois film Hemnet, som är baserad på en roman av Maggie O'Farrell. Och det vi alltså ska diskutera är den här skildringen av sorg och om den är äkta eller om vi som publik blir manipulerade till att gråta. För det finns nämligen en del delade uppfattningar om det här bland kritiker och andra som diskuterar filmen. Men innan vi går in på själva tematiken så är det säkert skäl att på något sätt klargöra filmens upplägg.
Jo, vi är i England. Det är sent 1500-tal, böljande grönska. Och boy meets girl. Mm. Men boy och girls familjer vill inte ha med varann att göra. Det här är ju lite av ett Romeo och Julia-upplägg på det viset där William Shakespeares familj, de är utslängda ur bybornas gemenskap på grund av pappans dåliga affärer. Agnes är den äldsta dottern i en annan familj som äger får lite utanför byn. Hon har lärt sig naturläkekonst av sin mamma som dog när Agnes var ett barn. Will och Agnes möts, blir förälskade. Hon blir med barn och det blir ett giftermål trots allt. Och den här filmen Hemnet, som är då regisserad av Chloe Zhao och baserad på Maggie O'Farrells väldigt populära och framgångsrika roman från år 2020, skildrar alltså William Shakespeares och hustrun Agnes liv i 1590-talets England. Och den fokuserar på deras familj, dottern Susanna och tvillingarna Hemnet och Judith och den förkrossande sorgen efter sonen Hemnets plötsliga död vid 11 års ålder. Troligen i pesten dog han. Och dessutom bör ännu berättas att Agnes, som spelas av Jesse Buckley, uppmuntrar maken William, som spelas av Paul Mescal, att följa sin kreativa dröm i London och skriva pjäser och bli en framgångsrik pjäsförfattare, skådespelare, teaterdelägare. Men den här förlusten splittrar deras relation och leder till en sån här djup isolering och bearbetning av den här sorgen. Och så väver filmen också in Shakespeares väldigt kända pjäs, kanske mest kända pjäs, Hamlet, som en sån här spegling av den här personliga tragedin.
No, det här är ju en film som nu i det här läget när vi gör podden är nominerad till 8 Oscars. Och jag är lite nyfiken, tycker ni att den som film är värd de här nomineringarna?
No, varför inte? För mig är de här Oscars-nomineringarna sällan någon form av kvalitetsstämpel. Det, för mig har de blivit en bild av hur en viss film eller konstnärer blir sedda i branschen. Det är ju den största äran man kan få att få en Oscars. Men om det är den bästa filmen, det har inte så mycket, tycker jag, med Oscars att göra. Men varför inte så här många Oscars-nomineringar? Kanske inte musiken ändå. Men det där i övrigt, why not?
Det som ju alla talar om är att Jesse Buckley åtminstone lär gå hem med en statuett, vilket man kanske förstår.
Ja, en massa Golden Globes fick hon ju redan, och bland annat för bästa skådespelerska där och det där. Ja, det kan jag absolut tro. Och sen så är den också nominerad för bästa manus efter ett föregående verk, alltså adapted screenplay. Den baserar sig på den här romanen som sagt, och jag börjar läsa på den. Han inte så långt, men jag började läsa på den här för en vecka sedan när vi tre gick och såg den här filmen. Och jag ska nog läsa den till slut, för det är en värld som man vill stanna kvar i. Och för mig blandas filmen och romanen ganska långt ihop, för att jag tycker verkligen att den här filmen har fångat upp den här känslan, intensiteten, naturbeskrivningen och den där sammanlänkningen mellan dessa två älskande liksom i de här båda varianterna av berättelsen.
Det är lite spännande när du säger att det här är en värld man vill stanna i. För nu har vi ju redan konstaterat att vi har gråtit otroligt mycket och att det handlar om någonting ganska tragiskt och att ganska mycket kretsar kring just den här skildringen av sorg. Och då funderar jag lite vad ni tycker om den här skildringen av just sorg, alltså hur den gestaltas, hur den tar sig uttryck i den här filmen. Hur fungerar det för er?
No, det här att det har blivit en så enorm diskussion på sociala medier tyder ju på att det är någonting som har gjorts rätt. För jag menar, om det är så många som älskar den och så många som hatar den, så det brukar vara en riktig kvalitetsstämpel, kanske en större kvalitetsstämpel än Oscars nomineringar. Sorg är ju det är någonting oerhört svårt att beskriva. Kanske för att dels är den sorgen är väldigt utnyttjad i konsten. Sorgens ord är på något sätt så överanvända att de har förvandlats egentligen till klischéer, till någonting som inte nödvändigtvis ändå betyder någonting. Så det är omöjligt liksom att gestalta sorg på ett fräscht och oväntat sätt, tänker jag. Så då handlar allt om att man hittar ett sätt att berätta sorg, beskriva sorgen på som är djupt och genuint och ärligt. Igen en massa klischéer sådär. Men det är så som jag tänker att det är. Och för mig är ju den stora mätaren att om jag som person, vad känner jag? Känner jag någonting? Och tårar framförallt. Tårar ljuger ju nog aldrig. Åtminstone hos vanliga människor. Hos skådespelare ljuger de, men inte hos vanliga människor. Så det att jag verkligen var berörd så här mycket och grejet så är ju ett tecken på att det fungerar för mig i alla fall.
Jag håller med. Vi har Agnes och Will här i den här filmen, så de har ju redan haft sin andel av sorg och förlust i livet redan innan det här barnehemmet dör. Jag tycker att det skildras väldigt finstämt att den här Agnes saknade efter sin mor som dog när hon var barn. Och jag tolkar också den här Wills ilska som en form av sorg. Han har vuxit upp med en väldigt våldsam far och ilska är ofta ett uttryck för sorg. Det är min upplevelse. Men förlusten av ett barn, jag tror att den tanken slår var och en senast vid det skede när man är i stånd att bli förälder själv senast. En sak man kan på något sätt identifiera sig i, den där tanken att tänk om någonting händer. Tänk om barnet klarar sig. Hur ska jag då klara mig? Hur kan liksom livet klara sig då? Det är en sån här grundläggande rädsla hos var och en som har ansvar för ett annat människoliv. Och därför så penetrerar den här sorgen åtminstone mig, fast den skildras så här på en bioduk. Och det är stunden som Agnes inser att hennes son är död, det där avgrundsvrålet som kommer från en så djup plats inom en människa att man sällan har insyn dit, som grabbar tag i mig. Och som säkert är orsaken till varför jag trots allt vill stanna kvar i den här världen, för den är så intensiv och vacker, men ändå jätte hemsk.
Jag vet inte, jag tycker den här finns så många olika stadier och varianter av sorg. Mm. Att du har just den där den utlevda sorgen som, alltså den, jag vet inte när man har sett på film någonting som är så drabbande som just det ögonblicket i filmen. Men redan innan, jag menar det finns ju invävt som en förebådan. Vi inser, det är klart har man sett, ska vi säga, trailern till filmen så vet man ju vad det handlar om och så här, så man kanske har det någonstans i bakhuvudet. Men också rent så här berättarmässigt så strös det in som en slags obehagligt, ett vemod i förväg på något sätt ganska länge innan, som gör också att det leder upp till det där ögonblicket på det sätt som det gör. Men sen stannar ju inte sorgen bara där, utan det blir ju en slags bearbetning av det sen ur Wills perspektiv, när sorgen på något sätt omvandlas till någonting annat. Och jag tycker att det är en otroligt fascinerande skildring av det hela. Och det är kanske det jag förstår när du, Eva, säger att du vill stanna i den där upplevelsen. Så jag kanske också kände det på slutet så där att tänk att vi har genomlevt nu den här hemska sorgen med de här rollkaraktärerna. Och nu har vi kommit till en punkt där det finns någon slags förlösning för det som jag också tyckte var jättefin. Mm. Men sen efteråt, när jag liksom då har sett alla de här reaktionerna där man då faktiskt är irriterad på att man känner sig manipulerad, så funderar jag att var det någonting i det här som fick er att omvärdera er egen reaktion, eller känner ni bara att nej, de har fel som känner att det är manipulation involverat här?
Jag vill liksom ropa ut sådär att men är inte all film emotionell manipulation? Är vi inte alltid liksom manipulerade? Det är ju ett kontrakt som vi ingår när vi sätter oss i biosalongen eller knäpper på en tv-serie, att jag vill känna någonting. Ta mig dit, liksom. Mm. Eller åtminstone påverkade eller styrda eller känslomässigt involverade i det vi ser. Och är det inte därför man använder musik i film också? För att stödja storyn och föra oss någonstans. Jag menar, det är ju liksom vetenskapligt bevisat att musik påverkar hjärnans känslocentrum. Så det är väl liksom ingen överraskning för någon. Sen är det manipulativa som den här filmen då på något sätt har anklagats för att vara musikmässigt, är det då det att man instinktivt protesterar mot att man inte vill bli rörd av just det man ser, att det är liksom för mycket på något sätt.
Mm. No, det är väl det som, eller det är ju musiken som har fått väl mest kritik för att den är övertydlig. Och jag menar, jag reagerar alltid jättemycket när musik används i onödan för att beskriva känslor. Och det är jätte ofta, framförallt i Hollywoodfilm, som detta sker, ibland också i finsk film. För att jag tycker det är onödigt. Det tar för mig den övertydliga musiken udden ur det som jag ser och det som jag på riktigt ska uppleva. För då är det någon annan som bestämmer vad jag... Och det, jag vill uppleva själv och inte att musiken ska berätta vad jag ska uppleva.
Var det övertydligt då?
Jag kommer just till det, för det som är speciellt i det här fallet, alltså jag reagerar alltid jag stänger av då musiken är för stark. Och jag inser ju att den säkert har varit det här också, på basen av kritiken som filmen har fått eller musiken. Men det som är det spännande här för mig är att skådespelarna är så fantastiska. Framförallt Jesse Buckley som det har talat om tidigare, men också Paul Mescal. Och det står och faller på det, att det är så svåra känslor att gestalta här också. Så allt står och faller på vad skådespelarna gör av sina roller. Och speciellt Buckley som spelar med en sån oerhörd... Jag sällan jag har sett på film att varje gest och varje uttryck berättar någonting. Liksom att varje enskild sekund i hennes kropp och ansikte berättar så väldigt mycket. Vilket gjorde att jag blev så trollbunden av det hon gjorde, att jag oftast inte faktiskt ens la märke till musiken.
Samma.
Så den störde inte mig, men jag kan väldigt gott förstå att den kan störa och förstöra.
Ja, jag tänkte genast på, eller efter att ha funderat på saken en stund de facto, så tänkte jag på ett konstverk som visades på Kiasma år 2019. Islänningen Ragnar Kjartanssons videokonstverk The Visitors, där man på olika skärmar ser människor som finns i olika rum i ett hus, och de är musiker, isländska musiker, många av dem. Där finns bland annat Sigur Rós och de mer eller mindre improviserar ett stycke tillsammans, ett stycke musik. Kjartansson spelar gitarr i ett badkar och en annan sitter i underklänningen på en säng och sjunger någonting och så här. Och till slut så stiger de alla upp och går ut spelandes och sjungandes, och publiken följer med allt det här. Alltså de som är inne på konstmuseet följer med allt det här tillsammans, och det tar nästan en timme att följa med hela den här processen, och så börjar de om från början i en loop. Och många kritiker så de har utlyst The Visitors till århundradets hittills bästa konstverk, och jag tyckte det var helt fantastiskt att vara där med i publiken och lyssna på den här musiken som flödar ur de här rummen, och hur kan det liksom, wow. Och så läste jag också recensioner om det här är fullständigt löjligt och inte ens konst. Och det där, jag tänkte på det här för att det där, det här liksom att gå med i någonting, så är det liksom någonting som man antingen, det är en premiss som man antingen går med på om man låter sig föras in i, eller sen så är man så där att nej, jag vill inte vara med på det här, jag kan inte, därför för att det är för mycket på något sätt. Förstår ni vad jag är ute efter?
Ja, alltså det måste ju sägas att när det gäller den här filmen specifikt och den här musiken, så är det ju många som säger att antingen så är man på den sidan av publiken som räddas av de här sista 10-15 minuterna i filmen, och de som kritiserar den just för de sista 10-15 minuterna. Och när det gäller musiken så har man talat om att problemet är det att här finns ju mycket nykomponerad musik av Max Richter som då är gjord för just det här. Men så används det i den här väldigt laddade scenen ett gammalt stycke som heter On the Nature of Daylight, som fanns på ett album som han gjorde 2003. Ett album som gjordes som en reaktion på invasionen av Irak. Och det här stycket har använts alltså. Jag försökte nu hitta olika listor på nätet, men om jag nu har räknat rätt så är det 10:e gången nu som den används då i Hamnet. Och den har funnits i väldigt såna här laddade filmer som Arrival, som är sån här skiffidrama, och i Shutter Island, som är sån här psykologisk thriller. Och för den som tittar på tv-serier, så både i Handmaid's Tale och i The Last of Us så har den också figurerat. Och jag var så fascinerad när jag läste det här, för jag har ju sett de här nämnda exemplen, men inte har jag alls reagerat på det. Och inte nu när jag tittar på den här filmen att jag skulle reagera på att det här känner jag igen. Så det gjorde jag faktiskt inte. Utan jag var helt... Inte lyssnade jag heller på ljudspåret på det sättet. Vad är det som händer där? Utan jag var så inne i det som händer i själva scenen att jag inte liksom reagerade på det. Och sen har alltså då regissören Zhao svarat när hon har då fått den här frågan om att men varför återanvänder man det här? Och så sa hon att under inspelningen de hade liksom inte riktigt hittat den där sista nyckeln till vad det är de ska få ut av det här. Och så hade då Jesse Buckley föreslagit det här stycket. Och då hade de på något sätt, det var som en slags förlösning. Och hon har så ljuvlig formulering i en av de här intervjuerna där hon säger att den här musiken, just det här stycket, är så invävt i den där scenens DNA att det inte går att ersättas av något annat. Och att de under själva inspelningsskedet, alltså har haft den här musiken på som en loop hela tiden. Ja. Så att de här skådisarna har varit liksom inne i den där känslan. Och då var jag helt såhär, jo, jag köper. Jag är helt med på det här sättet att jobba. Så uppenbarligen liksom också, inte bara i ett slutresultat för det som vi ser, utan också i skådespelarens arbete så hade det varit på något sätt en sak att luta sig tillbaka mot då.
För han hade ju en annan sång skriven för slutet.
Ja, alldeles.
Han lär ha kommit till inspelningen och undrar vad händer nu?
Ja. Ja, nej, det måste ju kännas lite sådär avvikt. Och speciellt med tanke på att han ju i sitt bakhuvud måste ha det här. Men det här har man ju sett där och där och där och där och hört i det här sammanhanget. What? Att nu ska det vara även här. Men ja, som sagt, alltså för mig åtminstone så hade det funkat.
Jo, nej, jag har nog köpt det där direkt. Inte har jag heller suttit och reflekterat över musiken överhuvudtaget. Den har nog bara bidragit till att suga in mig i den där intensiteten yttermera.
Men jag tror att om skådespelarna skulle ha varit sämre så skulle man ha irriterat. Eller åtminstone jag verkligen har hört till dem så skulle jag irritera mig på den här musiken. För då skulle det ha känts som att okej, de klarar inte av att göra det här i filmen egentligen, så därför måste vi sätta den här musiken till så alla nog ska förstå. Men nu var skådespelarna så bra så det kändes inte så.
Men det är ju fascinerande just det här när man tänker att just att stör musiken så stör den fort och då reagerar man på det. Och en annan sak som också kan lätt kännas som en sån här ett slags flörtande med publiken, det är det när man kommer till ett skede i en film där man väver in en hänvisning till någonting som vi alla har vetat att ska komma. Och det kan antingen göras väldigt snyggt eller så blir det påklistrat och känns bara patetiskt. Och här vet vi ju när vi går och tittar på filmen att i något skede så kommer det att finnas den där kopplingen mellan Hamnet och Hamlet. Och här blir det ju väldigt laddat när den situationen kommer. Och jag tänkte på att det här just med att se det som att filmen då är en på något sätt förklaring till varför Shakespeare skrev Hamlet, det kan man ju då liksom diskutera hur det är med den saken, men hur tycker ni att det här fungerar? Alltså det finns ju många teorier kring vad det är som ligger i bakgrunden när det gäller skapandet av Hamlet.
Det som för mig var intressant där i slutet var ju faktiskt det här att jag fick på något sätt en ny bild av Hamlet-pjäsen. I och med att där har vi ju, i pjäsen Hamlet har vi då prins Hamlet vars far har dödats och sen kommer fadern var kung, kungen kommer som vålnad fram och berättar åt Hamlet att hans bror har dödat kungen. Alltså Hamlets farbror har dödat Hamlets pappa, och sen har Hamlets farbror gift sig med Hamlets mamma. Och sen ska Hamlet då, han liksom blir förkrossad av sorg och fylld av vrede och bestämmer sig för att hämnas. Och det där, jag har känt till på något sätt rötterna till den här historien. Det finns ju 100 miljoner olika teorier om varifrån den här pjäsen har kommit till. Det sägs att Shakespeare hade skrivit en ur Hamlet redan innan Hamlet dog, men det var kanske någon annan. Och sen hade han tagit influenser från någon 20 år tidigare pjäs, som att ta influenser från en 1200-tals historia, som att ta influenser från en ännu äldre skandinavisk legend. Och hela Europa är ju fylld av de här historierna om kungamord och maktkamper och sådär. Så det finns ju en massa olika ställen som han kan ha tagit den här storyn från. Och det är ju som med konstnärer, att de samlar sina pusselbitar från massa olika håll. Så det där, dels är det de här legenderna, men så är det mycket möjligt att den här hans sons död har kommit in här. För det är just det som är nytt för mig, att det känns spännande att han, Shakespeare, bearbetar sin sons död och den enorma sorgen. Vi att skriva om det till att det är sorgen över en över förlusten av en pappa och den vrede som uppstår efter det, och den galenskap på något sätt i jakten på att klara av den här sorgen. Så det var nytt för mig och gav på något sätt en ny inblick i Hamlet. Sen är det ju lite klyschigt också som filmen beskriver den här sorgen, att mannen är den som drar sig tillbaka och håller sorgen inom sig och söker andra sätt att få ut den. Och kvinnan är den som lever ut den så här stort. Så det är lite klyschigt, men sen uppstår det ju drama i det via att deras sorg drar dem åt olika håll och de har så olika sätt att bearbeta sorgen.
Men där tror jag att det finns en punkt av igenkänning, att man blir totalt inkapslad av en sorg, och fast man båda har varit med om en förlust så förmår man inte nå varandra och vara liksom i samma båt med den där sorgen alls. Men den drabbande slutscenen där de finner varandra igen, så den bryggar över den där, och det är det som på något sätt grabbar tag igen så hårt.
Ja, det är på något sätt, här blir ju konsten, blir på något sätt den där förlösande kraften på något sätt, att det är det som gör det så himla laddat, att ett ögonblick där hon då förstår att inte det är så att han bara har stängt händelserna ut eller varit frånvarande eller så, utan han har omvandlat det till någonting annat. Det är ju en jätte så där stark tanke. Men då funderar jag också på det här just med att skildra hur man omsätter en personlig förlust och en sorg i konst. Konsten som läkande kraft. Känns det i något skede så där som att det är en sliten bild, eller tycker ni att det
är? De värsta klischéerna är ju de största sanningarna. Det är ju bara så att det som är riktigt, riktigt sant är ju någonting som man vill återanvända gång på gång på gång på gång. Och jag tror fast på att konst är ett oerhört effektivt sätt att bearbeta sorg och trauman. Att själv skriva av sig, att måla tavlor, att skapa musik, det är som en sida, men också det, jag menar ett samtida exempel är ju Nick Cave med sin musik, som väldigt mycket har uppstått efter att hans son dog tragiskt, och mycket av hans musik efter det, och han har själv sagt att musiken för honom har varit ett sätt att bearbeta sorgen. Så det är en bit av det hela, med musik, konst är också jätteeffektivt när man upplever den. Och jag tror också den här filmen kan fungera som ett sätt att bearbeta en sorg. För ibland är det för svårt att gå igenom sorgen på egen hand. Och den egna sorgen. Men om man har någonting att projicera den mot, så blir den lättare. Det kan vara lättare att gråta över någon annans förlorade barn än sitt eget. Men när man gråter över det andra förlorade barnet så gråter man samtidigt. Det öppnar en kanal till den egna sorgen. Musik kan fungera som en tröstande hand eller något sånt här. Så att jag tror att det knappt finns något bättre sätt att bearbeta sorg än konst.
Ja, för mig ter det sig också fullständigt logiskt. Rationellt nästan, fast det är så mycket känsla som det grundar sig i. Och för att nu rätta till brillorna här lite och ta det till en sån där mer vetenskaplig nivå här, så det, där, så det vet man ju de facto att konsten har en läkande kraft. Det har man ju forskat i på olika sätt. Och jag återfann en dansk fyrdelad dokumentärserie om konstens helande kraft. Den är 10 år gammal och jag rotar fram den här i vårt YLE-arkiv, för den har visats också på våra kanaler då. Och där undersökte man precis hur konsten kan hela den trasiga människan på många olika sätt. Och i Liverpool tog man litteratur till hjälp för människor med psykiska problem och drogmissbruk. Och i New York hade man ett projekt med Parkinson-patienter som haft stor nytta av att få träna klassisk dans på en av stadens teatrar. Och i det tredje avsnittet så går man på djupet i en fråga som många har erfarenheter av, att vi människor via musik kan bearbeta känslor vid sorg och kris. Och där i det avsnittet så träffar man musikterapeuter som bearbetar då, eller som hjälper flyktingar med posttraumatisk stress. Och det där, och sen finns här en professor i litteratur, Philip Davis, som skannar människors hjärnor när de läser. Det är 4 rader poesi som de ska läsa när de ligger i en sån här magnetröntgentub. Och sista raden var olika för hälften. För ena halvan av gruppen, under forskningsgruppen, var det bara då slutet på texten, då 4 rader poesi. Och för den andra så var det någon sorts total överraskning. Att hur den här dikten slutar på ett helt oväntat sätt. Och då ser de tydligt på magnetbilden vilken del av hjärnan som aktiveras. Och det är den del av hjärnan som hjälper en att tänka utanför boxen. Liksom, som om du upplevde någonting för första gången. Och det är det här på något sätt som liksom varje gång triggar oss med konst eller musik. Att det påverkar så starkt hjärnans känslocenter. Och sen hjälper det oss att komma till någon sorts nya insikter. I bästa fall. Och vad det sen än är det att själv måla eller skriva eller musicera eller ta del av det, så det spelar kanske mindre roll enligt vilken förmåga man har, men det är liksom ett allmänmänskligt fenomen, eller vad ska man kalla det för? Men liksom, det är allmänmänskligt i sig.
Det är ljuvlig katarsis i det. Jag tänker också på att den här en film, hur man tänker på en sorgeskildring efteråt, har ju också på något sätt en koppling till just i vilken sinnesstämning man som åskådare lämnas. För det kan ju finnas de här skildringarna av sorg som är så överväldigande att den där katarsisbiten uteblir, utan du bara blir instängd i den där känslan av återvändsgränd på något sätt. Att här finns det ju en sån här utväg på något sätt ur det emotionellt också. Så jo, jag alltså ljuvlig beskrivning av just vad konsten kan göra med en. Men jag tänkte nu för den som då känner att den inte vill just nu eller kanske överhuvudtaget se Hamnet, men kanske ändå intresserad av tematiken. Har ni något sån här personliga favoriter när det gäller alltså konst som har skildrat sorg på något sätt?
Allt för många.
Orättvis fråga nästan.
Nästan. Det är ju också ibland så är det här med gränsdragningen mellan sorg och vemod och kärleksångest och sånt här är så där lite flytande att de går lite ihop. Jag tänker teatern, som ju är en av mina konstformer, så var det nyligen på Teatervirus en pjäs som heter Diptyk som beskrev alltså en dödssjuk människas väg mot en cancersjuk människas väg till döden helt enkelt. Och när du talar, Silja, om det här med hur man lämnas, så där hade de bestämt att okej, pjäsen slutar egentligen med att den här huvudpersonen dör. Men efter det hade man en andra akt där någon ur publiken bjöds in för att städa bort på scenen och det där, att det blev en sån här en tid och en plats för eftertanke innan man kastades ut till vardagen igen. Vilket var snyggt. Jag tyckte det var onödigt, men jag tyckte ändå det var jättesnyggt och genomtänkt. Men annars är det nu framförallt i musiken som jag har hittat sån här tröst och fina beskrivningar av sorg. Allt från Mozarts Requiem via Arvo Pärt till en massa rockmusik, Kent, Cure, whatnot. Så det finns, lyckligtvis finns det väldigt mycket inom konsten som kan hålla en i handen när man har det svårt.
Mm. Ibland kommer det där perfekta beskrivningarna av sorg och förlust i de mest överraskande stunder. Och kanske just vid ett sånt tillfälle som man liksom råkar vara speciellt mottaglig för det. Mitt exempel kommer från filmklassikern Fyra bröllop och en begravning, som ju är en komedi. Men där finns den där begravningsscenen där Matthew, som spelas av John Hannah, är på alltså sin partner Gareths begravning. Och han läser en dikt som heter Funeral Blues, eller också känd som Stop All the Clocks, skriven av W.H. Auden år 1936. Jag blir lite darrig när jag talar om det här, för jag tycker att den där scenen är så träffande, och den liksom, det kom som, jag trodde att jag såg på en komedi när jag såg den här. Jag var kanske, när kom den?
90-talet.
Ja, så jag var ju en tonåring i mitt i allt känslomyller, och så ser jag den här filmen och den träffar liksom direkt, och så står han där i kyrkan där de hade firat alla dessa roliga och tassiga bröllop, och så är han där mitt i sin allra största förlust, och så säger han stop all the clocks, cut off the telephone. Prevent the dog from barking with a juicy bone.
Mm.
Den är jättefin. Jag måste säga att understödes. Jag har faktiskt återvänt till uttryckligen den scenen väldigt många gånger. För den är, och som du säger, den kommer. Sorg inom konsten, om man vill få en jättefin effekt, så att ha det när det är alltid lyckligt och sen kasta in oväntat en sån här scen är ju oerhört effektivt. Men den kändes inte påklistrad ändå. Den var jätte, om jag återvänder till begreppet genuin, så hyperfin scen.
Ja, no, inte undra på att den finns att se som 100 klipp på YouTube. Om man vill återuppleva den här scenen så är det nog bara fritt fram.
Det är så fint när du beskriver den, att alltså man förflyttas på något sätt in i den där känslan själv. Och nu gör jag liksom en koppling som jag inte hade tänkt på tidigare faktiskt, men när man talar om det här musikstycket som hade figurerat på så många olika ställen, The Nature of Daylight, så den i tv-serien The Last of Us så figurerar ni just i ett avsnitt med ett homosexuellt par där det blir väldigt ödesmättat och väldigt, väldigt sorgligt. Och jag tänker att just i den här Four Weddings and a Funeral så finns det ju den kopplingen att det här paret har varit ett älskande par, men ingen har betraktat den på det sättet i och med att om du har levt i en homosexuell relation, då var det så jätteladdat. Mm. Att jag undrar just att här finns en sån där fin båge i den här musiken som Richard har använt i The Last of Us med en relation mellan två män. Jag tänkte sådär, för min del, så, ja, när vi alldeles i början talade om Jessie Buckley och hennes det här avgrundsvrålet som hon har när hon liksom inser den här förlusten av sitt barn, så tänker jag alltid på en trilogi som Kieslowski gjorde på 90-talet. Där är vi tillbaka på samma årtionde. Blått, vitt och rött. Och i den där blåa filmen så kretsar det väldigt mycket kring sorg. Och där är det också en mamma spelad av Juliette Binoche som har förlorat sin familj. Och där är musiken otroligt central också i den. Men där finns en scen som jag har tusen gånger också citerat för att jag tycker att den är så fin. För att det är det där inåtvända vrålet. Hon skriker verkligen inte och säger ingenting. Men hon går igenom innehållet i sin handväska och så hittar hon på botten i handväskan en slickepinne. Mm. Som är det där barnets slickepinne. Och så äter hon upp den där slickepinnen. Och den scenen är liksom så där att du behöver inte säga någonting. Utan du ser det. Du ser liksom den där glittrande pappret från den där slickepinnen. Och du inser vad som rör sig i hennes inre. Och samtidigt den där musiken som väller över en. Helt otrolig scen. Så jo, och där är det också samma sak på något sätt, att man kommer igenom den där känslan som betraktare. Att du fastnar inte i det, men den, du hinner bearbeta någonting jätte sådär på djupet. Så massor med fina skildringar av sorg kan vi hitta i konsten.